Hur försvarar man den kristna tron just idag? Nu är det väldigt viktigt att förstå och veta att den kristna tron har alltid försvarats. Paulus säger att jag är satt att försvara den kristna tron. Och evangeliet specifikt, säger han. Och det här man talar i den urkyrkan så att säga, i det första århundraden, så talar man om första kristna århundraden, talar man om apologeter som försvarar den kristna tron i den hedniska kulturen. Och det var intressanta saker de måste försvara sig emot. Bland annat beskyllda för att de är människoätare. Och beskyllda för en massa förunderliga ting. För att de hade nattvard. Så var de människoätare. Och annat sånt här. Mycket konstigt. Och om du läser de där texterna av de här apologeterna, så är det två ting där. För det första så svarar de på frågor. De svarar på beskyllningar. Och det är otroligt viktigt att vi gör det. Men mycket viktigare än vi tror. Det andra är det att de alltid också sen plockar fram det positiva, den kristna tron. Det, grunderna i den kristna tron. Vi fick höra redan många fina poäng om hur den tid är som vi lever i. Men det som vi måste förstå och tänka på, det är att vi ständigt lever under en influens från olika håll. En icke-kristen, hednisk, antikristen influens. Och det är väldigt svårt. Jag skulle nästan säga att jag tror det ingen av oss undviker att på något sätt få smitta. Ingen undviker att på något sätt få smitta. Den där smittan kan komma väldigt i väldigt sån här klar och tydlig form och man då liksom bara sväljer den. Eller så kan det komma bara så att man nästan inte märker det. Igår ringde en människa mig och sa så här att jag har en kristen vän som har flyttat till Finland från ett land där det är väckelse och kyrkan växer och det är varm kristen tro från Etiopien. Och den här människan som har flyttat hit till Finland sa att jag kan inte förstå hur det är möjligt att de kristna rörelserna har så travelt ekonomiskt i Finland just nu. För det har ju alla kristna rörelser har jättejobbigt nu. Jag kan inte förstå det här, hade den här människan sagt som hade flyttat till Finland. Därför att när jag ser mig omkring så redan väldigt unga kristna har fantastiskt fina hus och hem och bilar och allt möjligt, och de gör utlandsresor, och när man går in i deras hem så har de tv som är stora som fönster. Och jag kan inte förstå att det inte finns pengar till Guds rikes arbete. Vi är alla influerade på många sätt som vi inte ens märker, som vi inte ens diskuterar, som vi inte ens reflekterar över. Annars så är ju Bibeln också alltid väldigt aktuell, inte sant? För vilken bok i Bibeln, är det någon som kommer ihåg vilken bok i Bibeln som säger att ni lever i fantastiskt fina hem? Det här är lite moderniserad översättning, men ni lever i fantastiskt fina hem och Guds hus är raserat. Vilken bibelbok säger så här? Haggai. Och profeten säger, och det var före Kristus. Vad har det här med apologetik att göra? Jag förklarar bara på det. Det kommer så här influenser som man inte tänker på. Jag var på en ort för en tid sedan och så efter mötet blev jag omringad av en grupp människor. Så var det en äldre dam som sa, känner du den och den människan? Och sa namnet. Så sa jag, jo, jag vet vem det är. Det är en journalist i en liberal kristen tidning. Så sa den här kvinnan öppet där med alla andra omkring att det är min son. Och så började hon gråta och så sa hon att han var en väldigt fin, varm kristen tills han for till Helsingfors och började studera teologi. Sen hände någonting så att han är fullkomligt förändrad och han är fullkomligt stängd för bön. Och den där influensen kan komma precis var som helst. Nu måste jag stänga det där för det låter som min telefon. Ursäkta mig. Så den kan komma precis var som helst. Du är inte skyddad om du är i en kyrka. Du är inte skyddad om du studerar teologi. Du är inte skyddad om du är på en arbetsplats. Alla, överallt, det är som en dimma. Det är som en epidemi. Du kan få smittan var som helst. Och vi måste reflektera. Och jag ska snart säga hur vi gör det. Men när vi får den här smittan så förvrängs vår syn på Gud, på människan, på livet, på Bibeln och så vidare. Nu hör jag med det här med apologetik nu då, i den här situationen. Vi måste vara vi måste vara försiktiga att vi inte själv tappar den bibliska synen på livet och själv och Gud. Men är det inte så nu att när vi nu lever i en sån här postmodern tid, så har trons försvar spelat ut sin roll. Vi ska inte försvara tron längre. Det här är väldigt, hur ska jag säga, det här dimman blir tjock så att säga. Därför att det intressanta är det här. Nu till exempel så har vi ju den situation att kyrkan själv och dens, Finlands evangelisk-lutherska kyrka själv och dens undersökning, alltså sån här forskningscentral i Tammerfors har gjort igen en gång en fantastiskt fint jobb med en 4 års rapport på de senaste 4 åren, en grundlig undersökning, och den visar, för att säga det väldigt kort i en mening, visar den folk lämnar kyrkan och kristna möten och de tror allt mindre på centrala kristna sanningar. För att säga det väldigt kort. De lämnar kyrkan och de kristna mötena i väldiga mängder och de tror allt mindre på centrala kristna sanningar. Och nu i det här läget så kommer det väldigt många olika reaktioner. Vissa säger så här, som till exempel teologieprofessor Ruokanen som skriver i Helsingin Sanomat att kyrkan måste börja försvara sin tro och förkunna tron. Och till exempel finns på Jolkonen säger samma sak. Men sen finns det andra som stiger upp och säger att vi ska sänka kravet. Inte behöver du tro något specifikt för att vara medlem i den här kyrkan. Inte tron det att du tror på vissa satser och meningar. Att när man sen liksom, när man märker att folk tror väldigt lite mer på jungfrufödsel och de tror kanske lite mer på uppståndelse, så blir svaret att inte det farligt, inte behöver du tro vad du är med och betala kyrkoskatt. Det där sista säger man inte. Det här är det värsta svar man kan ge. Det är det värsta svar du kan ge. För det betyder att då blir krisen ännu djupare. För då betyder det att när du har sjukdomen så tar du bort medicinen. För om sjukan är brist på tro, så vad är medicinen? Medicinen är god, sund, kristen förkunnelse förstås. Det har ju medicinen varit i 2000 år. Om du nu säger att jo, men inte spelar det någon, inte behöver vi tänka på liksom så här trossatser. Jo, det är visst, det är precis det vi ska tänka på. Varför har vi trosbekännelser? Tre stycken. När jag gick senast in på evl.fi. Eller som ungdomarna säger evil.fi. Nej, men evl.fi. Så vad hittar jag? Jag hittar tre trosbekännelser. Vilka är de? Vad är den kortaste? Come on, vad är den kortaste trosbekännelsen vår kyrka har? Apostoliska, tack. Den näst kortaste, den lite längre, som finns bak i psalmboken och tas upp på en viss söndag. Nicea. Och sen finns det den där som ingen känner, som är den bästa. Jag älskar den, den är fantastiskt fin. Vad heter den där längsta? Jättebra. Athanasianska. Och vet du vad den säger? Den börjar med att säga att om du inte tror det här som vi säger här nu. Det här är återigen lite fri översättelse. Men om du inte tror det här som det står nu i den här bekännelsen, så kan du inte bli frälst. Och så räknar man upp 14 meningar. Jag räknar dem på finska. 14 satser, 14 meningar. Och sen säger man mitt i trosbekännelsen. Det är det här du måste tro för att bli frälst. Så kommer det 12 meningar till. Och så säger man, den som inte tror det här blir utan tvekan förtappad. I hela världen. Meningar, 14 och 12. Och du ska tro alla för att bli frälst. Det är så här du märker att vi har tagit smittan. Förstår du? För till och med jag reagerar. Vänta lite. När jag skrev en ledare om det här som kommer ut nästa vecka, så tittade jag gång på gång på det. Så tänkte jag, men kan jag säga så här? Kan jag säga allt det här? Det är, liksom, är det inte lite jobbigt? Jag menar, en vanlig finländare, alla de här meningarna. Och så kommer någon som säger, jo men snälla vän, du ska inte sätta hinder. Du ska ju säga att det räcker med att tro på vår Herre Jesus Kristus. Det räcker med att bekänna Jesus är Herre. Absolut. Absolut. Vilken Jesus? Vem är han? Vilken Jesus? Det finns en massa Jesus ute där. Det finns en väldigt bra bok där. Den har jag inte, tror jag, här. Men det finns en väldigt bra bok där ute som heter Vilken Jesus ska jag tro på? Ska jag tro på New Age Jesus? Ska jag tro på den humanistiske, den feministiske, den marxistiske? Vilken Jesus ska jag tro på? Ska jag tro på den där predikanten som antagligen hade en blomma i håret och gick omkring och sa att ni ska alla älska varandra och vara toleranta? Vilken Jesus ska jag tro på? Det är där trosbekännelsen börjar. Honom som var från evigheternas evighet, Guds son. Som var en del av treenigheten. Som profeterna talade om i Gamla testamentet. Som föddes av en jungfru. Led under Pontius Pilatus. Korsfästes, dog, blev begraven, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppsteg till himmelen, sitta. Det är ju ingenting annat än att en definition av den Jesus som frälsar dig med en enkel förtröstan på Jesus är Herre. Men inte vilken Jesus som helst och inte vilken Herre som helst. Jag hoppas jag motiverar dig nu på 5 minuter att apologetik är livsviktigt. För vi måste veta vad vi tror på. Och det har inte alls blivit mindre med den här så kallade postmodernismen, utan snarare är behovet av apologetik nu större än förr. För det är just en del av problemet att jag och du reagerar på att måste man faktiskt tro alla 14 plus 12, alla 26 meningar i Athanasius. Måste man verkligen ta dem alla på allvar? Jag får en förunderlig känsla. Jag var på en ort för en tid sedan och hade bibelstudium om Athanasius trosbekännelse och gick igenom rad för rad. Och plötsligt slår det mig att det här är nog det mest förunderliga man kan göra. Att den här, vilket århundrade var det den skrevs, kommer du ihåg det? 400-500-talet. Och nu har vi 2012 och du håller bibelstudium om det. Och liksom förkunnar ut din hals så där att det här måste ni tro för att bli frälsta. Vad är det som har hänt? Det är en upprepning av historien, nämligen att folk håller på att tappa greppet om, precis som Henka sa, vad är den kristna tron? Folk vet inte längre. Och vad måste vi då göra? Vi måste berätta om det. Och vi måste berätta det centrala, det enkla. Och det börjar med, jag tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och så börjar vi med det. Och så går vi vidare till Jesus och till den helige ande och till kyrkan och hela alltihop. Och det att... Och sen måste vi försvara det mot när folk säger att jo, men kan man inte lika gärna ha hinduism? Den nyaste, vad är villitus? Alltså någonting som blir väldigt sådär liksom att nu ska vi ha det här. Modetrend eller sån här liksom. Det är något som man kallar för kristen yoga. Nu ska vi ha kristen yoga. Därför är jag så glad att se den här boken där ute, Buddha eller Kristus, Österlandets inflytande i samhälle och kyrka. Mycket aktuell. Mycket aktuell. Det här är ett intressant citat av en god kristen tänkare. Vi måste komma ihåg att under historiens lopp har uppskattningen för sanningen normalt vunnit över skepticismens, det att man talar för skepticismen. Fast sanning och skepticism eller tvivel liksom alltid har varit i en spänning, så är det att man idag uppskattar skepticismen så högt över sanningen inte en normal situation. Vi kan gott ha förtroende för att uppskattningen för sanningen kommer igen att övervinna. Varför är det så här? Jag tror det är därför att Gud har skapat världen. Och han har skapat det med en viss ordning. Och sist och slutligen kan du bara, när du försöker liksom omkullkasta den här ordningen som finns i världen för allt liv och tänkande, så kan du liksom till slut ingenting annat än såra dig själv. Men du kan inte, som Paulus säger, vi kan ingenting till slut göra mot sanningen. Den kommer alltid att vinna. Inte på det sättet, alltså missförstå mig inte, att till exempel en viss kultur, ett visst land kan ju gå förlorat. Turkiet hade i tiden 1,5 miljon minst kristna, idag kanske 1500. Eller max 15 000 om man nu är riktigt positiv. Men under inga omständigheter 1,5 miljon som det var i tiden. Många, många ställen i världen har varit center med stora kristna kyrkor och en stor liksom kraft i kristen förkunnelse som idag ingenting har. Och det kan gå som i Norden också. Men det lyckas aldrig slutligt att förneka sanningen. Ty det går inte ens att komma liksom loss från det här. För om du säger, Leif, jag tror inte att det finns någon sanning. Så då frågar jag bara, verkligen, är det sant? Så det, liksom, det är så inbyggt i vårt sätt att tänka. Alla påstående du kan tänka dig, vilket som helst, du säger, nej, det finns ingen sanning utan alla är lika. Är det sant det att alla är lika, alla påståenden? För om alla påståenden, om det är sant, så då finns det ju en sanning. Nämligen att alla påståenden är lika. Men det var ju det du skulle förneka just. Så du är tillbaka. Du kommer liksom aldrig från det här. Leif, hinduismen är lika sann som den kristna tron. Verkligen, är det sant det? För det finns ingen speciell tro som är sannare än någon annan. Är det sant det? Är den tron sannare än alla andra? Det går inte att komma från det här. Du måste ändå till slut alltid välja. Och det här var en upptäckt som jag hade för en liten tid sedan. När jag fattade plötsligt liksom det här. Att när man säger så här. Att förstå nu det här. Att tiden är förbi för sådana satser. Olli Seppälä, en av journalisterna i Kotima, skrev för en tid sedan att ingen tror längre. Ingen kan på allvar mera tro på Athanasius trosbekännelse. Får jag protestera? Jag tror. Det finns en massa folk som tror. En väldigt massa. Ingen kan liksom gå ut från det mera. Det är klart vi kan. Men när man säger så här, när man säger att de här sådana här trossatser, det är gammalmodigt att du har sådana här trossatser. Så vad är det egentligen man vill göra? Man vill byta satserna. Ersätta dem med nya sanningar. Nya sanningar om tolerans, nya sanningar om relativism, nya sanningar om det ena efter det andra. Det var en som sa åt mig att när man säger att Jesus föddes av en jungfru, så inte kan du ju förkära någon, inte kan du ju tänka dig att det är liksom biologiskt och så här. Och så börjar han förklara att hur svårt det är att tänka sig liksom biologiskt. Så vad tror du då? Nej, förstår du, de skrev det därför att han var en, de ville säga att Jesus var en stor personlighet. Och alla stora personligheter så hittar man på någonting att no, han är född av en jungfru, det gör honom lite speciell. Aha, sa jag. Ska vi skriva in en ny trosbekännelse då? Född på ett alldeles speciellt sätt för han var en stor personlighet. En ny trosbekännelse. Nej, jag håller mig till den gamla, född av jungfru Maria. Jag tror att Maria berättade för Lukas. Jag tror att de träffades. Lukas hade god tid, han var läkare. Ingen kan veta sanning. Okej, det kanske det finns, men ingen kan veta det. Hur vet du det då? Att det är sant. Har du hört om den där elefanten? När jag hörde den så första gången så blev jag liksom sådär. Hur ska man svara på det där? Har du hört om den där elefanten att sanningen är som en elefant? Och vi är alla som blinda. Vi har liksom sådana här bindar för ögonen. Och vi känner alla på elefanten och en känner på svansen och säger att sanningen är som, den är liksom sådana här lång och hårig och smal och sådär. Och en annan känner på liksom den här sidan och säger att den är bastant sanning, den är stor och bred och så här. Och tredje känner på snabeln och säger att den är rörlig och underlig den här sanningen. Men ingen vet hur det egentligen är. Och jag fattar inte hur ska jag svara på det där? Vad ska man säga på det där? Är det någon som har ett svar på det där? Hur skulle du svara på det där? Ja. Precis. Är han den enda som har fått binden på tronen? Nu ser han hur alla går och känner på det där. Han ser hela sanningen. Han ser hela situationen. Och låt oss ta ner det här nu på jorden. Vad är det han påstår? Vad var det vi talade om? Vi talade om alla stora världsreligioner med tusen års historia. Islam och kristentro och hinduism och allting. Och så kommer en och säger att jo, ni är alla blinda. Jag vet hur det är. Det låter ju väldigt ödmjukt, va? Det låter att han är så ödmjuk. Vi är alla sökare. Utom jag vet precis att alla världsreligioner, allihopa är blinda. Utom jag. Så i själva verket, det som låter så väldigt tolerant och ödmjukt, det är så högmodig du kan bli. För du vet bättre än hela världshistoriens alla troende människor vad som är sanningen. Kom ner, stig ner dit vi andra är och börja diskutera vad det är för skillnad på religionerna och hur man kan jämföra dem, om det möjligen är så att Kristus är unik, om det möjligen är så att han är sann. För det är väldigt högmodigt med sådana här tal, fast man säger det väldigt ödmjukt, där man säger att vi ska sluta nu döda varandra och så här. Vi ska bli toleranta människor, vi ska bli öppna människor, öppna för all sanning. Okej, den första sanning du kan bli öppen för är det att du lyssnar på Kristus, vad han säger. Hur skulle det vara att börja där? Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det där är sant bara för dig, men inte för mig. Kanske någon redan anar vad jag kommer att svara på det här. Är det där sant bara för dig eller också för mig och alla andra? Så han säger, det där är sant bara för dig. Jaha. Menar du att alla sanningar är sådär liksom, jo. Aha. Men det där som du säger, är det också sant bara för dig? För då kan du gå hem och så fortsätter jag förkunna. Förstår du poängen? Ett där är sanningen för alla. Men vi vet ju, om man är ärlig så vet vi att det finns ju en sanning för alla. Solen går upp för alla imorgon. Inte för nordborna bara eller någon annan. Okej, tidsmässigt, men du förstår min poäng. Det finns en sol. Och det att någon inte ser den gör inte att den inte finns. Det är fint att Gud är en verklighet för dig. Jo, men om Gud verkligen finns så är han en verklighet för alla. En verklighet för alla. Det är intressant när man lyssnar på dagens olika röster. Så, sen när du går till Nya Testamentet och börjar läsa. Så det är som att stiga in i en annan värld. Jag hade en av mina största privilegier i arbete är att göra ett tv-program som heter Café Raamattu. Ibland är det lite svenska och lite engelska, men oftast finska. Och jag hade nu en mycket intressant person som jag intervjuade. Han var iranier och han hade varit absolut radikal muslim i Iranien. Han var med och grundade Hezbollah som sen for till överallt och till Palestina och så vidare. Och han var med om att sätta Khomeini på tronen. Hans fru, som också var radikal muslim, undervisade i hur man dödar effektivt för ungdomar på läger i skogen och överallt. Sen kom Khomeini till makten. Och så börjar han se att ja, men det är ju inte alls som det går ju inte alls det här som det lovades. Alla skulle ju få bröd, alla skulle ju få demokrati, alla skulle ju få sjukvård. Och nu sänds alla pengar iväg till andra revolutionärer i andra delar av världen för att bygga en likadan tyranni som han såg att byggdes upp. Så då bytte han sida och blev oppositionsledare i Iran. Och vad hände då? Då blev han fängslad. Och fyra av hans vänner blev dödade. Och han blev smugglad av en rik affärsman ut ur landet och kunde fly till Turkiet. I det här skedet hade han lärt sig någonting. Han hade vuxit upp som i en familj med en pappa och flera mammor, för hans pappa hade två mammor som var muslim, och han hade lärt sig om, han hade läst Koranen och kunde utan till. När han var 7 år gammal kunde han versar utan till från Koranen och så vidare. Och plötsligt hade han sett att han hade kämpat för det här, för att döda för det där, och så såg han att det blev bara tyranni. Och så plötsligt sa han till mig att det var så svårt att se liksom, där programmet kommer ut någon gång kring jul om du vill se. Så sa han, det var så svårt liksom att se sen att det som jag hade kämpat för och fått till stånd, den där islamska regimen, så den höll på att döda mig. Och jag hade lett mitt liv för att få till stånd den. Du förstår bitterheten. Det är som de där finska soldaterna i tiden som reste över till Sovjetimperiet och började kämpa för en ny röd framtid. Och sen till slut blev de avlivade, många av dem. Av den regim som de hjälpte att få till stånd. Nåja, så kom han till Turkiet och så började han studera på universitetet. Och så första gången i sitt liv, och det här är så härligt, så får han ett nya testament. Och så började han läsa det. Och så säger han till mig där, det var nog så underbart. Han säger så här, jag hade ju blivit förbjuden, jag fick ju aldrig läsa det. Jag hade ingen kunskap överhuvudtaget om den kristna tron. Men nu fick jag första gången läsa själv, i lugn och ro, Nya Testamentet. Och så säger han, på punkt efter punkt efter punkt, det som jag hade lärt mig, att den kristna tron är värre och sämre och hemskare än islam. På punkt efter punkt efter punkt visade sig att det här är ju någonting amazing, som han sa. Amazing. Awesome. Amazing. Han var liksom helt i, han kunde inte sitta på stolen när han förklarade det här för mig. Han hittade liksom att det där som han hade hört, det var bara lögn. Och nu såg han sanningen i Guds ord, i Nya Testamentet. Daniel Scheieste. Intressant. Den kristna tron är inte sann därför att den fungerar, utan den fungerar därför att den är sann. Den är inte sann därför att vi upplever den, utan vi upplever den djupt och fantastiskt därför att den är sann. Den är inte bara sann för oss. Den är sann för vem som helst som söker för att finna. För att sanningen är sann, även om ingen tror det. Och falskheten är falsk, även om alla tror det. Det här skulle man borde lära från första klass, tycker jag. Det här är sådana här tänkande som vi behöver. Det är därför sanningen aldrig viker för opinion, mode, numror, alltså galluper eller statistik, hög ämbete eller äkthet. Det är helt enkelt sant, och det är allt. Underbart citat. Du kan ingenting emot sanningen. Du kan bara böja dig för den, och den jagar dig till sista stund du lever på jorden. Hur ska vi förkunna idag? Vi ska förkunna så som Paulus säger. Vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen, och vi går inte illfundigt till väga. Ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hur var människas samvete. För att lätta kan jag berätta en story. Jag hade kommit till omvändelse som ung man och satt då i Åbo svenska samskola, Och så hade vi en lärare som aldrig förhörde någonting. Han hade varit med om krig och han berättade alltid krigshistorier. Han var geografilärare och Henka vet hur dålig jag är på geografi. Så jag, amen, säger han. Så jag vet aldrig vart vi ska. Vi ska någonstans till Uleåborg, så sätter jag bilen mot Norden där. Så det här, jag lärde mig aldrig någon geografi för han satt alltid och berättade krigsstorien. Men så en gång så hade vi en praxis i Åbo svenska samskola i min klass, att vi hade ofta någon som var spion utanför lärarrummet. Det är nog hemskt att berätta det här. Han bara liksom gick där och han hade ingenting att göra. Så lyssnade han hela tiden. För på det sättet fick vi många gånger veta att då blir det skriftligt läxförhör. Och så hann man ännu göra någonting åt saken. Och nu kommer han springande in i vår klass och säger: det blir skriftligt läxförhör. Den här läraren som aldrig ens frågar någonting. Vi kunde inte tro det, men... tro mig, han kommer in och sätter fram papper och penna, sätter bort alla böcker och så har han frågorna och så delar han ut frågorna och inte Gotte visste någonting. Ingen visste någonting, inte jag heller. Och så sitter jag där och så sitter bakom mig, han är nu för tiden en mycket god sån här lucky mies, jurist. Lite uppsatt också, en bra position. Men han var sån här ledare av klassen. Han tog det grundligt då den här gick samma klass två gånger. Så han satt bakom mig, så han var större än vi alla andra. Och han plötsligt fick idén. Och så viskade han, och det gick liksom rad för rad, att ingen lämnar in. Ingen lämnar in, har ni förstått? Och om han beslöt något sånt här så var alla ingen lämnar in. Och så sitter jag där och så börjar jag plötsligt liksom tänka att ett ögonblick, är det här kristet? Det är så äckligt med sådär väckt samvete. Ska man vara i god gammal hedning så ska man ha just det, ingen lämnar in. Om ingen lämnar in, så vad kan han göra? Jag har fått 30 tomma papper. Men så tänkte jag, nej, men det där är inte rätt. Det där är fel. Det är ju vi som är busarna. Vi har inte läst en enda kotte. Så jag började hitta på någonting. Och försökte skriva liksom någonting. Det enda stället det här fungerar i universitetet. Där fick jag igenom när jag hittade på. Jag gjorde en gång ett prov. Jag hade en lärare som jag kände. Hon var mycket, mycket... mycket intressant i sina åsikter. Och hon gav ut ett prov och jag hade ingen aning. Men så började jag tänka, vad är det egentligen hon skulle vilja läsa? Och så skrev jag allt jag tänkte att hon skulle vilja läsa och jag fick fulla poäng för det där. Jag hade ingen aning. Men det fungerar bara i universitet. Men i skolan i tiden så var det så här att jag satt där och tänkte att det här är fel. Och så slutade med att jag tänkte att tyvärr är det nog så att jag måste bli martyr. Nämligen, jag måste skriva ett svar, försöka skriva något, och så försökte jag skriva. Och det var inget svårt ännu, men det som var svårt var det att gå genom klassen och lämna in. Och den svåra biten var inte att gå fram, för då hade du alla i ryggen. Men sen hade du lämnat pappret där på lärarbordet och vände om. Och så såg du liksom från den där höga ledaren, Ahmed den fjärde och alla andra, att liksom att det här är nu någonting som är fel. Det där är en bra övning annars för kyrkomöte. Men vad heter det? Så går du sen liksom genom hela salen liksom så där, så jag är förredaren. Och sen när du kommer utanför dörren så får du hyperventilation och sen springer du ut på gården och så väntar du på att bli martyr. Och så kommer de ut och så kommer den här stora killen med sina två lakejer som han alltid hade med sig, två sådana här killar som alltid gick bredvid honom och var mycket mindre. Man undrar på vilket sätt, vem är det som försvarar vem? Sen liksom backa så långt jag kom mot ett sådant, det var sådant, vad heter sådant, verkkoaita, staket av järntråd. Och så står jag där sen till slut, så kommer han mot mig och tänkte att hur är det man, jag är så ny kristen, så hur är det man är martyr? Kanske fader vår skulle passa här. Och så står jag där och väntar att, liksom, att han ska, så säger jag Leif. Så, Det var modigt det där. Det var modigt det där, sa han. Och så log han. Och så gick han bort. Och vi har varit vänner allt sedan dess. Och jag stod här och tänkte att Gud måste ha en uppgift för mig. Liksom, förstår du idén? Att du liksom, men vad är poängen? Han förstod det i sitt samvete. Alla visste ju i hela klassen vad som är sant. Jag vet att det här exemplet är banalt, men ju äldre jag blir så tycker jag att det upprepar sig dag efter dag i kyrka och samhälle. Alla vet vad som skulle vara riktigt sist och slutligen. Alla vet att det är något på tok med det där, men ingen vågar säga. Utom några tokstollar som säger att det är inte så, utan jag håller mig till det som står skrivet. Okej, men vi har inga hemlighetsväsen och inga illfundiga idéer, utan bara sanningen som vi rekommenderar. Det är allt för den här första delen. Annat än att jag rekommenderar varmt de här böckerna som finns där ute. Det här med tolerans till exempel, helt ny bok av Josh McDowell som heter Den intoleranta toleransen. Och där finns en massa, titta på det där. Det är, utan att försöka nu göra mig tills här, så är det där ett unikt bokbord i Finland. Definitivt. Jag tror inte det finns i hela svensk Finland ett sådär bra bokbord när det gäller den här frågan om apologetik. Så titta på de där böckerna.